Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ett stort fynd av sällsynta jordartsmetaller har upptäckts i området nära gruvan i Kiruna.
Jag tror att många skulle säga att det vore väldigt bra om fler ungdomar träffades för att dansa.
Det här är fel jag har begått och det var fel av mig att inte lyfta det här mycket tidigare med partiet och vara öppen och ärlig med det.
Ebba Busch säger till TT att de trots den skarpa kritiken från lagrådet går vidare med att sekretessbelägga elstödet.
Det är full krig i Europa, krig i Ukraina och Sverige och Finland är på full fart in i NATO.
Prins Harrys såriga självbiografi Spare fick mycket uppmärksamhet när den släpptes i förrgår. Någon skrev att det var en freudiansk mardröm.
Fyndighet låter som högsta vinsten, men är sällsynta jordartsmetaller verkligen så sällsynta? Justitieministern och alla andra kan snart spontant dansa på krogen. Men regeringens nya elstöd drar på sig hård kritik för att mottagarna är hemliga. Försvarssverige, Ukraina och NATO fann varandra i Sälen. Och prins Harrys smaskiga och detaljerade avslöjanden sätter bokrekord. En timme om veckan som gått. Jag heter Staffan Dopping. Och nu är den famösa trion återsamlad för första gången på, ja, ganska länge i alla fall. SJW, Suhonen, Jönsson, Wetterstrand. Återsamling runt mikrofonerna. Daniel Suhonen, välkommen tillbaka.
Tack.
Du har tagit en paus från allt möjligt, men ja. Nu är den över.
Ja, precis. Människorna har stått och skrikit att jag måste prata igen och nu gör jag det.
Hur är det att vara tillbaka?
Det är faktiskt lite ringrostigt kanske, men det är ganska, så här, det har varit väldigt skönt att inte prata i 4 månader. Det tycker nog också människorna. Mm.
Ta igen det lite lagom mycket.
Ja.
Henrik Jönsson, du tar aldrig paus.
Nej, jag är ju inte den pausande typen.
Nej. Läget inför 2023?
Med tillförsikt och entusiasm tar vi oss an ett turbulent år, skulle jag säga.
Mm. Och Maria Wetterstrand, du är inte i vår poddstudio men inte heller i Bryssel. Vad gör du och hur har du det?
Jag är i Finland. Jag är utanför Helsingfors i Sibbo och har ett planeringsmöte med mina kollegor. Och här är det ju lite lagom snöigt och fint faktiskt. Så det är ju kul att komma från det brysselska regnet till lite snö.
Mm, ja, det kan jag förstå. Vi har en rad samhällsfrågor att analysera under den cirka timme som står oss till buds. Och vi börjar ett par hundra meter ner i Kirunaberget där LKABs vd Jan Modström sken i kapp med energi- och näringsminister Ebba Busch.
Det här är en väldigt stor fyndighet vad gäller sällsynta jordartsmetaller.
Det här är en stor och tung nyhet, en glädjande nyhet från LKAB att vi nu tycks ha Europas största fyndighet för någonting som är fullkomligt avgörande för den gröna omställningen.
En mycket glad Ebba Busch djupt nere i berget och med hjälmen på. Det här kan bli Sveriges motsvarighet till den norska oljan, skrev en kommentator i Dagens Nyheter. Henrik Jönsson, delar du entusiasmen?
Jag blev jätteglad när jag förhörde den här nyheten. Jag får väl säga att det var väl about damn time att Sverige fick goda nyheter, att vi har hittat de här. Och det är ju tydligen en extremt stor fyndighet alltså, dessutom.
Mm.
Så att det vill jag säga positivt. Men nu måste jag genast också problematisera den smula. För att man har hittat det här, inte samma sak som att man har fiskat upp det här. Och det är ju också så här att sedan gruvlagen genomdrevs liksom 1999 så är det inte ett enda nytt gruvprojekt som har lyckats gå hela vägen genom alla de här tillståndsprocesserna. Och LKABs vd Moström, han säger ju också så att ja, vi räknar med att det kommer att ta 10-15 år innan vi antagligen kommer kunna bryta här. Och det beror på alla de här tillståndsprocesserna. Så där är eventuellt någonting som Sverige faktiskt behöver se över, överbyråkratiseringen.
Daniel Suhonen.
Nej, men det här är ju bra nyheter, för att jag blev också glad när jag hörde det här på Ekot för några dagar sedan. Och det är att vi behöver de här för att kunna ställa om. Vi behöver det här i våra mobiltelefoner, i våra vindkraftverk och i våra liksom alla de här batterierna och det. Så att det här är ju nödvändigt, och jag tror också att även om man ibland kanske ska, jag tror man ska ha de här prövningsprocessen, de kanske är lite överdrivna ibland, de kanske är lite väl, det kanske är för lätt att överklaga och så vidare, där kan jag tänka mig att man kan göra, men det är väl ändå bra att man tittar på vad betyder det här, jag menar vi har grundvatten och annat som påverkas av sån här brytning. Nu är det här liksom är redan en gruvort, så att det är ju liksom ändå, förutsättningarna borde ju vara ganska goda. De håller ju på att flytta stan för att hålla på med gruvverksamhet, så att det som jag tänker är att det är bra att vi gör det här i Sverige, därför att man gör det här bara i diktaturer i Afrika, i Kina och liksom längst bort i Sibirien, så är det väldigt dålig miljöanpassning, väldigt dålig arbetsmiljö. Så att när vi gör det här i Sverige så finns ju faktiskt förutsättningar att det här görs, att det blir schysst.
Bättre att det görs här än
bättre
där.
Bättre villkor. Mm. Sen får man se till att inte miljön tar stryk i onödan.
Utan gruvor, inga elbilar, sa LKABs vd till presskåren. Maria Wetterstrand, håller du med?
Ja, det är väl svårt att inte hålla med om detta faktum, att i alla fall så som man bygger de här batterierna idag så behövs det ju vissa typer av metaller för att man ska kunna klara av att göra det, och andra typer av ämnen också. Det är ju en jättestor fråga inom EU just nu, och den var på bordet kan man väl säga redan före pandemin, men under pandemin och nu också med Rysslands invasion av Ukraina och den lite skakiga världshandeln kan man väl säga i största allmänhet, att Kina känns kanske inte riktigt lika stabil som handelspartner som tidigare och så är ju det här, har ju det här blivit en ännu mycket större fråga. Hur ska Europa kunna klara av att försörja vår industri och också våra samhällen med de råvaror som behövs? Och jag menar, Henrik pratar om tillståndsprocesserna. Visst, vi har ju diskuterat tillståndsprocesser. Det känns ju som det enda vi har pratat om de senaste 10-15 åren. Om hur man kan snabba upp tillståndsprocesserna. Och det är ju inte någon som är emot, men det är inte heller någon som tycker att man ska ta bort någonting av det som ingår i de här prövningarna. Så att det är inte så lätt som det kan låta. Det vi verkligen behöver diskutera däremot, det är ju den här andra frågan. Hur ska vi kunna göra det här på ett sätt som faktiskt är förenligt också med det miljöskydd och det skydd av ursprungsfolk som Sverige står för och ska ha. Och när det gäller miljöfrågorna så tror jag att det man gör är lite för lätt för sig på båda sidor egentligen. På den ena sidan så är det lite grann att ja, men vadå, bryt bara här så löser allting sig, för att då är vi i alla fall bättre än på andra ställen. Och från den andra hållet så kanske man säger nej till gruvor på just varenda plats som det föreslås, därför att det finns något miljöhot. Och jag tror ingen av de linjerna är rimlig, utan man måste gå igenom det här systematiskt, titta på vad kan vi tänka oss, var kan vi tänka oss att ha gruvor, var har vi de här fyndigheterna, var kan man kanske kompromissa med viss lokal miljö för att förbättra
globala miljön. Men finns det en risk att det inte blir någonting överhuvudtaget?
Alltså, ja, det finns en jättestor risk att det inte blir någonting om vi inte kan ha en ordentlig genomtänkt strategi.
Men är det inte bråttom också? Kina har 86% av den här marknaden, och det finns alltså ett annat ställe öster om Vättern, Norra Kärr, som har varit en jättestor fyndighet, men det har inte börjat utvinnas.
Ja, som är jättekontroversiell ur miljösynpunkt. Där det har varit jättemycket protestgrupper som oroar sig för vad det kunde göra med Vätterns vatten.
Men tror inte många svenskar tänker så här, ja, men vad väntar ni på? Liksom, det är ju krisläge här, klimatet väntar inte. Sätt igång och plocka godsakerna ur berget. Ungefär så.
Alltså jag är ju mer orolig för de globala miljöproblemen än de lokala. Men det betyder ju inte att man fullständigt kan ignorera lokala miljöproblem heller. Men vi måste hitta en balans där, och vår miljölagstiftning idag, den har inte riktigt den balansen, ska sägas.
Alltså jag tänker också på det här med att vi har en väldigt låg mineralavgift i Sverige. Att jag hörde kommunalrådet i Kiruna igår på radion prata om att de behöver stöd liksom för att kunna exploatera det här då. Om det nu blir om 10 år. Att kunna göra det här och även andra liksom utvecklingar där uppe, så behöver man stöd till, ja, till bostadspolitik, byggande, sjukvård, välfärd och så vidare för att kunna liksom sätta igång det här stora långsiktiga investeringen då som kanske blir. Och där har vi ett problem, tycker jag, att vi har en väldigt låg mineralavgift. Och så har vi den här liksom statliga liksom mineralprover från hela landet. Liksom amerikanska och andra gruvbolag kan åka hit och titta liksom var finns det guld, var finns det liksom grejer. Och sen är det egentligen bara att sätta spaden i jorden. Alltså bara, men det är en massa tillstånd som ska prövas och ansökas om. Men det är liksom en väldigt låg avgift. Och jag tänker att En del av problemen är ju på riktigt att man tar upp giftiga saker. Det blir vissa andra saker när man gräver efter metall och mineraler är liksom giftiga när de kommer upp i markplan och så vidare. Men det finns också det här att väldigt lite pengar hamnar liksom i lokalsamhället. Och där tror jag att man skulle kunna i Sverige en hög mineralavgift eller mineral liksom beskattning och sen att man helt enkelt låter det gå till lokalsamhället. Jag tror att det som på många ställen är det ändå så att de här det blir några arbetstillfällen, men det blir allt färre arbetstillfällen i de här gruvorna. Och sen så skeppas pengarna bort, ofta till utländska ägare. Liksom. Inte kanske då i det här fallet LKAB, men i nästan alla andra fall.
Ett kort inspel här är ju att jag vill introducera i sammanhanget begreppet alternativkostnad. Det är så allting som man gör kommer med en ekonomisk kostnad. Kanske en social kostnad, kanske till och med en ekologisk kostnad. Och då, man måste ha det här i huvudet samtidigt, att man får väga det ena mot det andra. Om det är så att Sverige, som är faktiskt jäkligt bra på att göra säker och relativt miljövänlig gruvdrift, kan göra det och utvinna det här på ett mycket bättre sätt än nästan överallt annat, då måste vi kunna acceptera att det blir lite skador på närmiljön när man gör det. Och som ett exempel på det, för en tid som folk ofta blickar tillbaks på i det här landet och romantiserar, det är så här, Socialdemokraternas 1950-1960-tal. Och jag var på ett seminarium där det var en kille som pratade om när vi byggde elsystemet. Och han sa liksom, vi byggde hela det svenska elsystemet på 10 år på den tiden. Och då frågade jag honom så här, men varför är det så svårt för oss att få rätt på kablarna mellan Norrland och södra Sverige nu då? Ja, men på 10 år, då blir vi inte ens klara med ansökan till miljödomstolen. Så där finns det ju en överbyråkratisering. Man måste ta in den här alternativkostnaden, att utdelningen på de där sista procentilerna är inte värd all den byråkratin.
Maria?
Ja, men det är ju helt självklart, Henrik, att man får acceptera att det blir vissa lokala miljöskador om man ska öppna en gruva. Och det är ju också, tycker jag i alla fall, helt självklart att vi behöver ytterligare gruvor för att kunna ersätta en del av det vi importerar idag som vi behöver i den gröna omställningen. Och jag tror att den acceptansen har nog ökat de senaste åren jämfört med tidigare. Och jag kan också delvis hålla med om att miljölagstiftningen, som jag nämnde, inte är helt anpassad utifrån det här. Men jag tror också att vi måste verkligen också kartlägga vad vi har redan i våra avfallsströmmar och i en del deponier som redan finns idag. Och här har ju LKAB faktiskt gjort en del sånt också, där man har konstaterat att en del av de saker som vi kanske tror att vi behöver importera skulle vi faktiskt kunna utvinna ur vårt eget avfall. Och det finns många andra företag som jobbar med det också. Jag tror att Sverige skulle kunna bli världsbäst på miljömässigt, världens mest hållbara gruvverksamhet. Och jag vet att mycket av det man gör idag på LKAB också går ut på att man ska få ner till exempel växthusgasutsläppen ifrån sin egen verksamhet, minska miljöpåverkan och öka återvinningsgraden. Så att jag tror att där har vi en jättemöjlighet, men då kan vi inte börja det med att börja tumma på en massa av de miljökrav som finns, för då är vi ju till slut inte så himla mycket bättre än de andra. Så jag tror att vi ska se det som vår nisch istället, att vara just det miljöbra alternativet.
Det var tänkt som ett kortämne egentligen, jag tänkte fel.
Förlåt.
Men en liten, hörrni, jag kan inte låta bli, det här namnet på de här 14 grundämnena, sällsynta jordartsmetaller, på engelska heter det rare earth elements eller rare earth oxides. Jag läste på Wikipedia att när geologerna upptäckte de här ämnena för länge sedan så trodde man att de var ännu mer sällsynta än vad vi nu vet. Men då hade de redan fått det här namnet sällsynta jordartsmetaller eller rare earth elements. Så att de är faktiskt inte så sällsynta, men de heter så.
Och men de är ganska svåra att utvinna för de har låga halter.
Har vi tur så kanske Henrik har det på sin tomt.
Och visste ni på att fyndighet och fynd blandas ihop här också? Det är inte riktigt samma sak. Nej. Fynd är någonting som är värdefullt vad som man hittar. Men fyndighet är förekomst av outnyttjad naturresurs som kanske kan vara ekonomiskt intressant. Nu någonting helt annat. Sedan 1956 har det varit förbjudet med dansande människor på restauranger om det inte finns tillstånd. För flera år sedan uppmanade en riksdagsmajoritet regeringen att utreda frågan om att avskaffa kravet. Den här veckan gick proppen ur, rapporterade TV4-nyheterna.
I Sverige har vi varit ganska förtjusta av byråkrati. Och det här är väl ett uttryck för det. Vi har gärna kommit på nya regler, men inte så gärna tagit bort gamla.
Det svenska förbudet kom 56 som ett svar på det så kallade dansbaneländet och ungdomens moraliska förfall.
Jag tror att många skulle säga att det vore väldigt bra om fler ungdomar träffades för att dansa istället för att göra andra saker.
TV4s Åsa Stibner påminner om dansbaneländet och justitieminister Gunnar Strömmer tog sig en sväng om med ministerkollega inför TV-kameran. Det här är en efterlängtad frihetsreform, säger Gunnar Strömmer. Håller ni med, Daniel?
Ja, jag är för dans och jag tror att det svenska danstillståndet är kanske blir förbättrat.
Det svenska tillståndet?
Det svenska danstillståndet blir bättre av detta. Men jag tänker att från början tror jag här är att liksom som parti tror jag att det är ett vänsterpartikrav. Liksom, och så har en massa liberaler och moderater och så, säkert också sossar och andra parti riksdagsledamöter liksom motionerat om detta enskilt. Men jag tror att det här är liksom på tiden. Jag tror att det liksom, om bilden är att polisen, vilket de gör ibland, faktiskt gör razzior på barer och restauranger. Alltså det händer faktiskt att man gör kontroller liksom, och avbryter dansande människor när det inte finns ett danstillstånd. Så sent som i höstas här hörde jag på ett ställe att de hade, så här, vad fan, de ska ju ändra det här snart. Nej, men det var ändå kontroll och liksom, i princip en razzia då. Och det är väl bra om det tar slut. Sen, om man ska vara seriös, så kan man säga att jag kommer ihåg liksom, den här branden i Göteborg där man liksom hade slarvat med brandutgångar. Så att det finns ju, så att säga, inte kanske det här, den farliga ungdomen som dansar. Det är som inte det som är hotet här. Men att det är ju ändå viktigt om man samlar 500 pers eller 1000 pers i en lokal att det finns liksom, faciliteter som gör att man kan utrymma och så. Att det liksom, ja... Okay. Lite ordning får det fan vara. Även i en danslokal.
Men det här handlar ju om moraliskt förfall, åtminstone när man införde det här. Maria, var står Miljöpartiet i frågan om danstillstånd?
Ja, i alla fall på min tid så var vi helt för att avskaffa danstillståndet, om det var min åsikt som gällde. Jag vet ju att, jag vet inte vem det är som har drivit den här frågan ifrån början, men jag vet att den liberala debattören Mattias Svensson har ju varit väldigt engagerad i den här frågan länge, och han diskuterade det här med mig redan för en 15 år sedan, och det var då jag fick upp ögonen för absurditeten i att man har ett sånt förbud mot dans på restauranger. Och jag har fortfarande inte under de här 15 åren förstått varför det inte har tagits bort tidigare. Vad är det så förfärligt som man tror ska hända? För det handlar ju inte om brandsäkerhet väl egentligen, för de reglerna finns ju oavsett, det måste man ju ändå ha, utan det är någonting annat som man har använt som argument, men jag har inte riktigt fattat hur det har kunnat
branschorganisationen finnas. Företagarna hälsar det här med tillfredsställelse, som ju har en massa restauranger och barer och sånt där, och de säger också att avskaffandet nu av danstillståndet innebär att regeringen kan visa framfötterna ytterligare. Henrik, vad säger du om detta? Ja, du som libertarian, du flinar mig bara åt att överhuvudtaget är någon struktur alls på att man ska reglera sådär.
Alltså, frågar du mig, det är ju fullständigt befängt, det är så anticivilisatoriskt att reglera människors dans under då förutsättningen att har vi inte en hård lagstiftning här, då kan allting spåra ur. Liksom, som att krogägaren som står i baren inte har förmögenheten att själv säga till sin, nu får ni dämpa er lite, eller någonting. Däremot, för att plocka upp det politiska spåret i det där, visa fram fötterna. Det här är ju bra, men det är ju en lågt hängande frukt, en symbolfråga som man plockar fram. Och det var ju nästan, mitt hjärta blödde nästan all för alla stackars Twitter-moderater som äntligen fick någonting som de kunde lyfta fram. Som, här, nu, vi gör skillnad. För regeringen har det ju tufft. De har det tufft, de anstränger sig mycket, men det går dåligt med NATO-ansökan. Det går dåligt med energistödet, det går dåligt med i stort sett alla grejer. Man har släppt igenom en del skattehöjningar som ser osnygga ut från ett marknadsliberalt håll och sådär.
Man trampar sig själv på tårna och...
snygg alludering.
Kul att de får ha en liberal fråga som de får riva igenom. Det kommer vara den enda under den här mandatperioden.
Det är den enda som inte SD avtalet. Liksom, SD vill ha liksom folkdans som en fri, befriad folkdans liksom. Så att det, liksom, det här ingår i det här Tidöavtalet på något sätt, fast det var i den här hemliga delen som SD kontrollerar. Nej, men ska man försvara sossarna då? Det är ju väldigt dåligt på ofta. Men då kan man säga att jag tror att de var på väg att göra det här förra mandatperioden. Men jag tror att det här coronaläget gjorde att det inte var liksom läge att... För övrigt så förbjuder vi nu människor att sitta på restauranger, men vi släpper samtidigt möjligheten att dansa fritt när liksom restriktionerna är borta.
Det hade varit att gå i otakt.
Det hade varit att gå i otakt. Det var som att dansa som den här regeringen gör.
Och så har Centerns valberedning pekat ut den person som anses mest lämplig som Annie Lööfs efterträdare.
Det är misstag som ligger långt, även om de ligger långt tillbaks i mitt liv, så är det misstag som jag ångrar djupt och som jag fortsatt tycker är väldigt jobbiga att behandla. Det är omgärdat av både skam och skuld, och jag har själv begravt de här frågorna långt inne i mig, men nu inför det avgörande beslutet som valberedningen och medlemmarna har stått inför, så har jag tyckt att det har varit helt avgörande och viktigt att lyfta det här.
Från Studio 1 i början av veckan, Muharrem Demirok med 14 år som kommunalråd i Linköping bakom sig, numera riksdagsledamot, pekas ut som Centerpartiets nya partiledare. Och nog har hans politiska kurs hamnat lite i skymundan efter det att hans två domar för misshandel vid två tillfällen på 90-talet har kommit upp till ytan. Vad säger panelen? Maria först, är misshandelsdomarna av den karaktären att det än idag bör läggas Demirok till last?
Ja, men de måste ju såklart tas upp, det förstår man ju att media vill göra. Och ställa frågorna till honom. Sen tror jag inte att folk egentligen utgår ifrån att han skulle börja misshandla människor i sin nuvarande roll och i sin nuvarande livssituation. Så han har avtjänat sitt straff, så i den mån det har liksom inverkan på hans politiska arbete så är det nog bara nu, och sen så kommer man att glömma bort det, så kommer man att prata om andra grejer. Det är min gissning.
Det är två tillfällen, 95 och 99. I det första tillfället var Muharrem Demirok nästan 18 år och det skedde i hans gymnasieskola i Botkyrka. Nästa gång var han 22 år och då skedde misshandeln vid en krogtoalett vid Nationernas hus i Linköping. Vid båda tillfällena har misshandelsvåldet bestått i en så kallad dansk skalle. Och om jag har uppfattat rätt så var det offensivt från hans sida. Det var inte ett sätt att parera någon annans våld. Var står du här, Henrik?
I ärlighetens namn så tycker jag faktiskt att det är viktigt att man måste kunna bli förlåten för tabbar man har gjort förut. Om man kan uppvisa sig att man på riktigt har liksom lagt om de här grejerna. Annars är det ju för jäkligt om man ska vara fjättrad vid någonting för resten av sitt liv. Jag är säker på att liksom, han har vuxit upp och liksom reformerat sig själv på de punkterna. Men jag vill väga in någonting annat här. Och det är... Jag undrar om det jag precis sa hade utsträckts mot till exempel om det här hade varit Sverigedemokraternas nya partiledare som hade plockats fram med en våldsam historia. Då tror jag det hade blivit en mycket, mycket stor grej som aldrig hade släppts, utan någonting som folk hade gjort ett stort nummer av. Så de två grejerna. Hinner jag säga en sak till, Staffan?
Mm.
Så att jag tycker inte att det här är en jättebig deal personligen. Precis som Maria säger, jag tror inte att han kommer hålla på med det. Men jag har en annan reservation här. Och det här är en tweet från förra sommaren den 29 juli. Där Demirok skriver på Twitter så här. Vet ni vad jag är riktigt jävla trött på? Äldre privilegierade och, dare I say it, vita män. Och man kan twittra...
Det fanns en fortsättning, måste det ha varit.
Ja, alltså de slänger ur sig påståenden, gissningar och rena osanningar som de hävdar i fakta, och sen blir de kränkta, bla bla bla.
Okay. Mm.
Ja.
Den har han raderat så småningom, men den finns ju
i
ihågkommen.
Och anledningen till att jag tar upp den här, det här tycker jag är den där sortens identitetspolitisk smörja som har gjort Centerpartiet helt irrelevant som borgerligt parti. Och det att överhuvudtaget umgås i kretsar där det där är saker som är på något sätt moraliskt gångbara signaler att ge, det tycker jag är ett mycket större problem än att han spöade någon med en dansk skalle på 90-talet.
Daniel, det var inte en misshandel utan två.
Ja,
är det någon skillnad på det? Eller?
Ja, då har han ju liksom en tendens, eller hade det när han var i 20-årsåldern, gymnasieålder och liksom student sen, att göra så. Och förhoppningsvis är det då passerat stadium. Jag tycker också att man måste kunna förlåta, man måste kunna gå vidare. Det här, han har liksom gjort ett par misstag. Det man kan säga är väl att det kanske inte finns utrymme för fler. Jag vet inte hur det här kom fram riktigt. Jag var frånvarande i höstet lite grann i debatten. Liksom när han blev kandidat, en av de här 3-4 kandidaterna.
Då kom det inte fram.
Då kom det inte fram, utan det har kommit fram senare. Men det har ju liksom, jag tyckte han var intervjuad i Aktuellt häromdagen när det här var klart. Och då tyckte jag att det fanns något, ja, misstag jag gjorde när jag gick på gymnasiet, och så rättade programledaren. Ja, den ena gången hade du slutat på gymnasiet, du började plugga, du var ju student några år, ja, 3 år äldre. Och där finns ju en glidande liksom, en glidande liksom fräckhet som kanske funkar liksom när man inte är partiledare. Och då gör jag liksom en liten dragning som jag jobbade med Håkan Juholt och liksom har både skrivit om och liksom analyserat liksom vad som hände där. Och då är det också liksom, han verkar ju vara då socialliberal, han är mot vinster i skolan, han vill liksom reformera det. Och han har då några fläckar på sina manschetter sedan tidigare. Och då tänker jag att det här är ju som upplagt för liksom en, så att säga, en kampanj från dem som inte vill ha. Jag menar, han har inte råd att göra några misstag nu. Han har inte råd med att det finns någon till grej liksom som kommer fram sen i samma härad. Och han kommer ju, om man driver sin friskolelinje, som jag vet bubblar i Centern, det har varit nära på flera, någon årsstämma, att de skulle liksom bli motståndare till liksom fritt vinstuttag och så. Om Centern ändrar sig här så tror jag att han kan få väldigt stora problem, alltså att han kan få kampanjer emot sig. Och jag som liksom har de åsikter jag är emot vinster i välfärden och så, tycker att det är ganska spännande. Centern kanske går åt vänster här. I Aktuellt inslaget där så fick han, vem vill han träffa? Åkesson eller Norsi? Och då sa han Norsi, det tror jag inte Annie Lööf hade gjort. Nu gjorde han det ganska odramatiskt, han kan träffa båda, men han har mer att prata med Norsi om. Apropå det Henrik är inne på, han kommer från en sån lite mer identitetspolitiskt radikal, så att säga.
Men menar du att han är lite försvagad i sin kommande roll på grund av det här?
Är
det...
Ja, han är riskerar att bli försvagad. Han är ju, alltså, man kan säga så här, om det inte finns mer, då blir han ju vald förmodligen på det här, och då är det någonsin, ja, överstökat. Jag tror inte någon väljare 2026, om det inte är något annat som kommer upp, kommer säga jag lämnar nu Centern för att vår nuvarande partiledare har för 25 år sedan skallat någon på en studentfest. Det tror jag inte kommer, alltså så funkar inte folk. Däremot så tror jag att han börjar defensivt, han kanske diskar av det nu, men kommer det något mer, då kommer han vara inne i en sån här dans mot avgrunden.
Jag vill lyfta fram det här, sa han. Jag vill lyfta fram det här inför partiets beslut om partiledare. Frågan är ju, Maria, om det var i tillräckligt god tid. Han sitter redan i riksdagen, han tog inte upp det här i sin kandidatförsäkran.
Ja, men det här är ju de stora frågorna egentligen, för att ofta handlar det inte om exakt vad man har gjort, utan det handlar om hur man hanterar det och hur man lägger fram det. Mm. Och uppfattas det av folk som att man har försökt dölja någonting, och att man, eller att man till och med har liksom ljugit om när det var och försökt påstå att det var vid en annan tidpunkt än vad det var, så är ju det i sig ibland ett större problem än vad man faktiskt har gjort. Han kallar det här också konsekvent för ett misstag, och det är klart att det är ett misstag, men det är ju också ett brott. Så att jag tycker att även om jag tror att det här, jag tror inte att han har de tendenserna nu, och jag tror att det här kommer att glömmas bort relativt fort, så kommer det inte finnas så mycket utrymme för honom att vara aggressiv eller liksom uttrycka sig väldigt dramatiskt och drastiskt som andra kanske skulle kunna göra, för att då kommer folk kanske att komma ihåg det här och börja tänka, aha, han är en sån där aggressiv person, han har svårt att tygla sitt temperament eller sådär. Så att på det sättet kommer det kanske att ligga kvar lite grann, men men sköter han sina kort rätt och så kommer det här att glömmas i alla fall.
Det kommer ju vara frestande för hans politiska motståndare att säga att han hintar saker om att han i alla fall har i alla fall pannben för politiken och så vidare. Det har han visat tidigare. Nej, men jag tänker den här liksom att så fort jag såg honom Aktuellt så tänkte jag så här att det kommer vara, i samma ögonblick som jag ser det här i Aktuellt, så kommer någon PR-byrå lyfta luren och ringa Academedia, Kunskapsskolan, de har en egen PR-byrå, och de andra och säga, det här måste vi prata om. Kan vi ha en lunch på måndag? Och då har de en lunch på måndag nu och bestämmer helt enkelt hur de ska ligga upp. För att om Centern byter position i friskolefrågan, synen på vinst, aktiebolag, utdelning, ja, då har vi just nu en 55% majoritet potentiellt i riksdagen som direkt efter ett riksdagsval kommer ändra det här. Det kommer bli krig. Det här kommer bli spännande. Det kommer bli kul.
Regeringen vill fortfarande att fördelningen av det planerade elstödet, alltså vem som får stöd och hur mycket, ska vara hemligt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Förslaget går ut på att det ska vara sekretess i upp till 20 år vid Försäkringskassans handläggning av det kommande elstödet till hushåll.
Jag tycker att det är väldigt dåligt av regeringen. Öppenhet och transparens, det är en väldigt stark svensk tradition som regeringen nu väljer att frångå.
Ja, oppositionsledaren Magdalena Andersson var i Ekot helt avvisande till att regeringen vill sekretessbelägga uppgifter om vilka som får det kommande elstödet och vilken nivå på elförbrukning då som olika hushåll har. Men regeringen anser att uppgifter om enskildas ekonomi, det ska man inte behöva se spritt till vem som helst. Uppgifter om elförbrukning, det är inte någonting som normalt sett är tillgängligt för allmänheten, påpekar regeringen. Henrik Jönsson, har regeringen halkat rätt eller halkat fel?
Nej, alltså jag skulle faktiskt vilja ifrågasätta varför så mycket privat information är tillgänglig om både hushåll och företag i det här landet. Jag menar, klickar jag in på hennesomaurits.com så måste jag godkänna åtminstone vid 2-3 tillfällen olika GDPR-grejer och cookies och sånt, för det, så då är min integritet superviktig. Samtidigt så, nu har jag så här skyddade identitetsuppgifter på grund av andra grejer. Men normalt sett tidigare så kan man ju gå in på vem som helst och få reda på precis var de bor, vad de har för bil, hur mycket de tjänar och året och liknande saker. En del av det där tycker jag faktiskt tillhör den personliga sfären, och att alla inte alls bör ha insyn i just de sakerna. Så att jag tycker inte att det är så konstigt att man vill hålla en del av det här lite mer privat.
Maria Wetterstrand.
Jag har inte någon jättestark åsikt, måste jag säga, i frågan. Jag kan inte känna att jag är jätteupprörd över att de vill sekretessbelägga det här. Jag kan inte känna att jag skulle vara superupprörd ifall det var offentligt heller. Hur många skulle begära ut de där detaljerade uppgifterna annat än journalister som vill veta hur mycket politikerna själva har fått elstöd? Och jag inte tror jag det är det de vill dölja heller. Så att jag känner nog att det här är inte min viktigaste fråga för ögonblicket.
Ibland kan man känna så där. Varför bråka om det här? Vad säger Daniel Suhonen?
Nej, men det är ju väldigt intressant. Ebba Busch som står med en falukorv runt halsen här.
Runt halsen var väl
det? Nej, men hon har falukorvar lite överallt. Falukorvsringar liksom i sin enorma enormt högtravande och förpliktigande löfte att försvara vanliga småmänniskors liksom, ekonomi. Vanliga människor ska råd att köpa farlig korv. Och sen utformar man ett elstöd som är liksom oerhört gynnar de storförbrukande med väldigt stora fastigheter och väldigt stora inkomster. Och sen ska man ovanpå det liksom på 20 år sekretessbelägga detta. Jag tycker att det sticker i ögonen. Jag tycker det här ska vara öppet. Jag tror som Maria, jag menar journalister kommer väl granska detta. Det är väl en diskussion om vad använder våra pengar till. Primärt är väl inte viktiga om det är Kalle eller Lisa som får 150 000 utan det viktiga är väl så att säga här har vi hushåll som får 250 000, 100 000, 90 000 utan tak i elstöd. Detta är ett politiskt beslut, det är skattebetalarnas pengar till slut. Det är alltså, detta måste kunna diskuteras. Och namnen måste stå där liksom, utan prövning, det är inte det viktigaste. Men liksom, personer med vissa inkomster och fastigheter och så vidare, förmögenheter, får ett elstöd. Det är skattepengar. Man jagar liksom med rätta.
Det är formellt sett inte skattepengar ju.
Nej,
från det,
formellt, men det är politiken som bestämmer över det, och det är praktik. De facto är det ju liksom det offentliga som har kontrollen över de här pengarna och bestämmer över att dela ut dem. Så man måste se det som skattepengar. Men det som är grejen här är att man jagar småfolk som liksom fuskar med olika bidrag eller inte har rätt till, vilket jag tycker är rätt att göra, för ingen ska ha någonting de inte har rätt till. Men man jagar folk där nere för 100 lappar och 1000 lappar, och här är folk som liksom ändå ska få, alltså det finns ju alltså 100 000 kronor i ett elstöd. Många av dem skulle inte behöva de här pengarna. Så jag tycker det finns ett, jag tror regeringen kommer ändra sig, jag hoppas det. Och jag tror att det finns ju till och med en sån här hemliga stöd till väldigt rika människor. Jag tycker det luktar så här potentiell korruption. Som jag var regeringen skulle jag liksom städa undan detta så att det blir transparent. Av det skälet.
Ja, men såklart att om jag såg det här nu då och tänkte som alla andra gör att jag vill bara gynna mitt eget politiska intresse och anpassa min åsikt efter det, då skulle jag ju också tycka att det här skulle vara transparent förstås, därför att då kommer man att se att det är ett orimligt sätt att utbetala ett sånt här stöd på, att man får mer ju mer el man använder och ingenting av det går till att man ska effektivisera sin användning och sånt. Så, men jag tycker att det är ju också ett ganska intressant det här med exempel på hur, om det nu hade varit en socialdemokratisk regering, så är det ju fullt möjligt att de hade tagit samma beslut. Och då hade det varit den borgerliga oppositionen som hade varit jätteupprörd över det. Och då hade vi sett exakt samma diskussion, fast med kanske lite på marginalen andra argument, men med motsatta aktörer på vardera åsiktssida.
Men då är ju transparens bra.
Det känns som att man kan hamna var som helst. Men man kan ju hamna var som helst i den här diskussionen från ett vänsterperspektiv eller högerperspektiv. Och här anpassar man åsikten utifrån vilka som sitter,
Maria,
i regeringen. Det är min uppfattning.
Den socialdemokratiska regeringen hade förslag om att deras coronastöd till företag skulle vara liksom hemligstämplat på det här sättet. Det fälldes ju, det ändrades ju efter en stund. Jag var mycket emot att det skulle vara, alltså, en
socialdemokratisk regering. Alltså, jag menar inte dig personligen.
Nej, jag förstår det, men jag tycker att det är, därför är det bra med en princip. Principen är, tycker jag, att jag kan hålla med Henrik. Jag tycker vi kan ha en diskussion alltså på ett övergripande plan om alltså människors integritet, vad som ska vara offentligt. Jag kan också reagera på att det är väldigt lätt att få väldigt mycket uppgifter och passbilder och så vidare från nästan vem som helst som inte har skyddat
identitet. Kan det vara så att man har anledning att skämmas för sin elförbrukning? Är det någonting som...
Du tänker elskam då?
Ja, liksom förbrukningsnivåskam.
jag tror inte att det är det som har motiverat flygskam, regeringen. Att de tänker, vi måste skydda folket mot en eventuell liksom förbrukningsskam. Om jag ska spekulera lite grann angående det här, så jag tror att man är ute efter att en symmetri i hur de här stöden ser ut. Därför att om du ska betala ut energistöd som man ska göra även till företag, då kan det finnas, det kan faktiskt vara affärskritisk information om hur och när energi förbrukas. Så att där finns det ju goda skäl, både säkerhetsskäl och affärsmässiga skäl till att hålla det hemligt. Så att jag tror att man helt enkelt gör det här som en symmetrisk grej, att det här är privat.
Hushåll och företag. Ja.
Då tycker jag att det är så här, om man har så otroligt viktiga hemligstämplade uppgifter för sitt företag eller för sin person, då tycker jag man kan avstå detta stöd, för så slipper man stå i registret.
Men det går ju inte att avstå stödet, säger
regeringen. Men, men det beror ju på hur regeringen har utformat detta. Nej, men ja. De har ju, så här, regeringen har utformat ett stöd som de inte kan stå för. Det är problemet. Jag tycker principen ska vara, oavsett regering, oavsett vad det gäller, att det ska vara transparent. Sen kan vi diskutera medborgarnas skydd mot, så att säga, denna transparens. Ja, men det är ju en annan fråga än det här.
Då har du en situation där vi har liksom, först så kladdar man till hela energisystemet så att vi får jättesvåra priser som hotar nu en massa företag i södra Sverige. I synnerhet i södra Sverige beskrev Svenska Handelskammaren i förra veckan situationen som en dödsspiral för skånsk företagsamhet. Då är det inte så lätt om man säger så att vi har affärsstrategiska hemligheter som är baserade på när och hur vi konsumerar stora mängder el.
Men hur många har det? Hur många
men vadå? Inte själva poängen med hemlighållare det här är ju väl att inte Sverigedemokraternas väljare i Norrland ska bli jättearga över att sydlänningarna får så mycket stöd.
Samma vecka som elstödet närmar sig utdelning, för det ska ju komma nu i nästa månad, kallar regeringen till pressträff för att berätta att nu ska lagen som reglerar var kärnkraft får etableras i Sverige ändras. Det ska bli möjligt att bygga reaktorer på flera håll, till exempel såna här mindre SMR. Det här sades i tidavtalet och i valrörelsen. Vad finns det att säga om det här som kom samma vecka som elstödsbeskrivningen?
Hurra!
Säger äntligen jag. Får vi prata kärnkraft, Henrik.
Kan jag gå på toa och ta en kaffe och sova lite grann? Så kommer jag tillbaka om en halvtimme.
Jag säger till det här förslaget från regeringen, så säger jag nej, tack.
Jag har somnat med rosor på kinderna sen jag hörde det här. Det här är jättegoda nyheter för hela Sverige. Det är rätt. Det här visar ju äntligen regeringen att de gör en skillnad på att inleda den mödosamma vägen tillbaks för att reparera vårt energisystem. Jag tror det här är rätt beslut, det är ett viktigt beslut och jag hoppas få se mer av den varan och mer konkretion i den riktningen.
Maria, du är ju skeptisk till kärnkraft, det har vi förstått.
Det är jag.
Men ja. Att man så öppnar för möjligheten på fler ställen än tre i Sverige om det skulle bli några nya reaktorer, varför är det fel?
Nej, men det är väl inte det som är den stora frågan egentligen. Den stora frågan är ju att regeringen har sagt att man ska avsätta miljarders kronor för att se till att de här kärnkraftverken ska kunna etableras när man inte har alls samma möjligheter när det gäller andra alternativ, och den brist på marknadsmässighet som man har där är ju ganska fascinerande från en som man kanske skulle tro vara en marknadsliberal regering. Så det är väl den ena saken. Den andra saken är ju att man måste ju titta på de här elfrågorna långsiktigt och fråga sig, vad är verkligen kärnkraft en lösning vi ska ha med de kostnader som det innebär att bygga nya kärnkraftverk? Väljer vi den vägen, då väljer vi ju också bort de lösningar som kanske är de som skulle vara mera gångbara också att exportera internationellt och som skulle kunna innebära mycket billigare lösningar egentligen för de svenska företagen.
Ja, men vad vill du bygga till exempel i södra Sverige? Vad för slags planerbar kraft kan du sätta igång i södra Sverige?
Alltså, vi har ju redan idag ganska mycket planerbar kraft i Sverige i form av vattenkraften. Vi har också bioenergikraftverk som vi använder. Och vi har också vindkraft, och där man också kan bygga upp lagringskapacitet på ett sätt som vi inte har idag. Man kan också anpassa efterfrågan mer efter utbudet än vad man gör. Och om man väljer den här vägen med kärnkraft, är jag rädd för att det inte bara innebär massa risker med radioaktivt material, utan det innebär också att vi investerar oss in i en energikälla som kommer att vara mycket dyrare än de andra alternativen framöver för företagen. Jag tror att det här är ett dåligt alternativ av alla möjliga skäl. Bara ta ett exempel. Svenskt Näringsliv har lagt fram ett förslag där de har tittat på liksom svensk elförsörjningen. Där tycker de att Sverige ska bygga 10 stycken kärnkraftreaktorer av samma storlek som den finska Olkiluoto 3. Den som nu kanske möjligen i år då kommer att leverera in på elnätet. Men som ju också har varit fruktansvärt dyr att bygga och tagit jätte lång tid. Inte på grund av att Finland har långsamma tillståndsprocesser, utan för att de har haft en massa problem helt enkelt med att få den färdig. Så att det är liksom, är det den vägen vi ska gå? Ska vi bli en kärnkraftreaktor? kärnkraftspark, kanske för hela Europa då i så fall, och exportera sån el? Eller ska vi som har de bästa förutsättningarna i världen för förnybar energi satsa på ett sånt elsystem som också kan bli en lösning för andra? Det är där det handlar om det här.
Och för en fördjupad diskussion i det här ämnet hänvisas till tidigare veckopaneler där Henrik Jönsson och Maria Wetterstrand medverkar. Det finns på vårt arkiv. Alltså, Daniel, har...
Jag har ändå åsikter om detta. Alltså, jag skulle vilja säga så här att det är inte så att Sverige egentligen på ett övergripande plan har en stor elbrist, utan det är att vi har ingen överföringskapacitet. Det har vi också pratat om i tidigare veckopaneler. Och jag tycker att jag reagerade redan när de här besluten under de sista 10 åren har kommit, när man har bestämt, de här privata företagen har bestämt att de, som har ägt kärnkraften, har bestämt att de ska lägga ner de här reaktorerna. Då har jag som ursocialist liksom reagerat på hur fan kan det här vara ett privat bolag? Det här är liksom kärnkraftsreaktorer som Sverige som stat har byggt upp. Sen har någon köpt dem och så vidare. Men hur kan detta vara ett 100% privat ekonomiskt beslut på grund av sjunkande elpriser? Jag tycker jag är motståndare till kärnkraft. Jag tror att vi måste ha det under en oöverskådlig tid, kanske framåt då, på grund av klimatfrågan. Egentligen tror jag som Maria att annat är billigare, bättre och snabbare. De här reaktorerna kan i bästa fall vara klara 2035 och sådär. Ja, och problemet i Sverige är ju liksom inte att vi inte har el, utan att vi har el på fel plats, vi överför den inte. Och att vi är del av den här jävla elbörsen, så att tyskarna köper vår el och höjer priset. Så att egentligen borde Sverige bygga kärnkraft i Tyskland då, om vi skulle slippa det här. Och sen borde vi liksom sluta, vi borde egentligen ta det här Eon-direktörsförslaget att helt enkelt sluta vara med i den här elbörsen där tyskarna sätter våra elpriser.
Jag som trodde att du kanske skulle göra en sån här vändning i veckopanelen och som du gjorde i NATO-frågan, i kärnkraftsfrågan, men det kommer alltså inte.
Men jag är för kärnkraft. Vi måste ha det. Men det är ju väldigt stora problem med kärnkraften.
Han har en väldigt socialdemokratisk åsikt i frågan. Han är både för och emot.
Ja, och det får vara som det är.
Ja, nu kväver vi stackars Staffan här liksom med den här energipolitiska diskussionen.
Min tidsplanering har haft.
Det är han till handla upp det här ämnet. Ja. Han får skylla sig själv.
Men nu
till syvende och sist.
Ja, det är klart. Det är
till syvende och sist så är det så här att södra Sverige har nu effektbrist. Där är konstaterat, vi har alltså hela Europas, enligt den här branschorganisationen ENTSO-E som mäter det här, vi har alltså sämst effektkapacitet per capita i hela Europa i södra Sverige. Det är ett jättedåligt läge. Det är inte huvudsakligen en fråga om överföringsbrist från norr till söder som orsakar det här, för att elsystemet är mer komplicerat än så. Det är inte bara som en vattenslang där du öppnar en skruv och sen så pushar du ner elen till söder. För att du ska kunna driva elen så måste du ha spänning på båda ställena, och eftersom vi har plockat bort en ganska stor del av södra Sveriges planerbara energi så kan inte kablarna från norr, ens de som finns, köra på full kapacitet. Och det enda sättet vi kan åtgärda det här konkret för verksamheter som nu lider i södra Sverige, det är att vi måste ha mer planerbar energi. Jag är inte emot vindkraft. Jag bygger vindkraft om det finns ställen där folk vill ha det och de går med på det och det finns privatkapital som vill göra det. Jag är helt för det. Men vi måste, det finns ingen väg runt detta. Södra Sverige måste ha ny planerbar energi. Och jag frågar alla i så fall, om det inte är kärnkraft, vad är det då för planerbar energi?
Akta kaffemuggen så inte slår ut den över iPaden där. Maria.
Det här går Maria. Han kyler ner reaktorn där. Liksom.
Du väljer ju då alternativet att ta en energikälla som både innebär att man får problem med radioaktivt material som vi faktiskt inte vet hur vi ska hantera i ungefär 100 000 år efter att de är använda, som kommer att innebära att man kommer att också få en massa risker kopplade till de transporter som sker där, och som dessutom tar mellan 15 och 20 år att få på plats, när du skulle kunna välja att istället jobba med efterfrågan, effektivisering, effekthantering med efterfrågeflexibilitet och byggandet av förnybara energi.
Nej, en sista. Det som Maria kallar för efterfrågeflexibilitet, det är det som Sydsvenska Handelskammaren kallar för dödsspiral. Bara så ni vet.
Nej, det är det faktiskt inte, Henrik. Vi kan väl ses någon dag och prata om det här i det, lite mer
avslappnade. Jag hoppas vi ses snart på riktigt.
I början av den här veckan samlades politik, generaldirektörer, journalister, EU och NATO-höjdare i Sälen på den årliga rikskonferensen med Folk och Försvar. Kriget i Ukraina och västvärldens starka stöd till Ukraina präglade det mesta. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg underströk att läget i Europa nu är ett helt annat än när han senast var på plats i Sälen för 5 år sedan.
Krigen i Ukraina startet ikke i februar i fjor. Den startet i 2014. Vi hadde precis etterretning som fortalte oss at president Putin planla å invadere et naboland Ukraina. Ingen vet hvordan denne krigen slutter. Kriger er i sin natur uforutsigbare. Hvis Russland, president Putin, vinner den krigen, så er det ikke bare en tragedie for ukrainerne. Det er farlig for oss.
Om Ryssland och Putin vinner kriget är det inte bara en tragedi för ukrainarna, det är farligt för oss. NATOs Jens Stoltenberg i sitt tal på Sälens högfjällshotell. Jag kan vidimera att stämningen ibland där var tjock av allvar och medkänsla med Ukrainas folk. Och den ena talaren efter den andra slog fast att det är alldeles nödvändigt att Ukraina tar hem segern mot Ryssland. Och det säger också försvarsminister Pål Jonsson i kvartals fredagsintervju. Daniel, kommer den här enigheten att leda till att Sverige och andra västländer ökar stödet ytterligare till Ukraina?
Ja, det kan vi hoppas. Jag hoppas den här utvecklingen nu med tanks och liknande som man har läst om i tidningen, att det liksom fortsätter, att man ger ukrainarna liksom till och med offensiva vapen ordentligt som kan liksom slå tillbaka ryssarna. Det finns ju oroande tendenser nu med republikanerna, om de nu kommer i ordning där i USA i liksom kongressen, att de kommer liksom, ja, helt enkelt kasta grus i maskineriet för amerikanskt stöd, vilket har varit väldigt viktigt för Ukraina. Man ser också nu Tjeckien går till presidentval, och där också en av de här är mer så att säga skeptisk eller Putin-vänlig så att säga, en av de här kandidaterna. Och det finns ju liksom, det som händer är ju någonstans lite grann som efterspelet efter andra världskriget, att länder, alltså att det sker en splittring, och den är oerhört farlig, inte minst för liksom Ukrainas då möjligheter att försvara sig. Och där är det viktigt att liksom den här enigheten du talar om, Staffan, och visar då från Sälen, den är väldigt viktig. Jag tycker Sverige ska liksom ställa upp där 100% så långt liksom, som är rimligt att vi gör tillsammans med andra länder för att liksom stärka Ukraina. Det som också händer nu är ju en diskussion om sen måste det här kriget någon gång ta slut. Det är en fruktansvärd, liksom, det är en fruktansvärd situation för Ukraina, hela landet, halva landet är sönderslaget, tusentals människor döda. Det är en oerhörd mobilisering, det är som en oerhörd liksom, situation i Ukraina, fruktansvärd. Många ryssar som är tvångsinkallade, alltså liksom den här, att vara en ung rysk man som liksom tvingas in till denna jävla köttkvarn för liksom Putins idé om ett Storryssland, det är också en grotesk situation liksom. Och sen om man vänder sig om så blir man skjuten i nacken av deras liksom NKVD-liknande trupper som i princip då avrättar alla som snyter sig eller liksom inte vill gå framåt då, utan vapen, utan utrustning. Och vill jag säga, till slut kommer man ner till en situation, tyvärr då, där man förmodligen måste börja förhandla. Alla krig slutar nästan med en förhandlingslösning. Mm. Och där är ju situationen den, om man får liksom lägga ut det, att förmodligen är det så att det kommer bli en diskussion om Krimhalvön och så vidare. Ryssland har ju helt orimliga krav. Alltså alla krav på Ukraina som innebär att de ska lämna sitt territorium är ju egentligen orimliga. Men till slut hamnar man i ett läge att om Ukraina kräver att Krim också ska tillbaka, då blir det jävligt långt det här kriget. Och frågan om det är rimligt för ukrainare och för några andra.
Resurserna till Sveriges militära försvar ska öka till 2% av BNP. Det råder politisk enighet om. Men allt fler röster säger nu att 2% knappast kommer att räcka. 2% bör vara ett golv och inte ett tak. Henrik, vad säger du om det?
Ja, det är nog min egen att hålla med om i nuläget. Min uppfattning är att den vackert väderpolitik som man under väldigt lång tid har ägnat sig åt i det här landet innebär att vårt försvar är gravt eftersatt och anpassat för en föreställning om ett ohotat Europa i mer eller mindre evig fred. Så att jag tycker inte alls att det är speciellt konstigt om man behöver rampa upp och till och med överträffa det investeringsmålet i Försvarsmakten för att komma tillbaka på banan igen.
Vad är din reaktion på, du var ju inte där i Sälen, det var jag, men du har uppfattat säkert att det var ju en otroligt stark uppslutning och det var inte en stämning som av det vanliga slaget. Mm. Och det var liksom över hela linjen.
Ja, alltså jag skulle vilja säga att det här är ju en historisk tid. För alla oss som sitter i det här rummet nu och för alla europeer och i allra högsta grad mest förstås för människor i Ukraina. Det här är en historisk tid. Det kommer att skrivas böcker om det här. Och jag ser väl att det finns en historisk värdighet i det sättet faktiskt som alla sluter upp på det här från olika håll, från höger till vänster, för att försöka se till att ytterst den liberala parlamentariska ordningen är det som ska segra här. För det är ju ytterst faktiskt det som det här kriget handlar om.
Maria?
Ja, men så är det ju på sätt och vis, att man ställer upp och man skickar mycket krigsmateriel, olika typer av stöd, man tar emot flyktingar, man hjälper till med andra resurser än bara vapen och så vidare också. Samtidigt så är det liksom, det är lite svårt att se vad det är. Man säger så här, ja, vi måste vinna. Ja, till vilket pris? Vad är det? Hur ska det sluta? Liksom? Och var kommer vi att vara då när det har slutat? Och hur, om man nu skulle komma till någon form av vinst, så att säga, där man helt lyckas driva Ryssland ut ur Ukraina så småningom, hur lång tid kommer det att ta? Hur många människor kommer att ha dött? Hur förstört kommer Ukraina att vara? Så det här är ju oerhört liksom allvarliga och svåra frågor. Och det är jätteviktigt att man har den här typen av konferenser som vi hade i Sälen nu, och det jag inte heller var, där man kan diskutera de här på djupet. Och jag tror att, och är väldigt glad också att man pratar om så här, ja, men hur vill vi att det här kriget ska sluta egentligen? För det har inte varit så mycket diskussioner om det. Det har varit mycket mer så här, ja, hur många procent av BNP ska vi satsa på försvaret, eller vilka typer av vapen ska vi skicka? Man måste ju börja prata om hur, inte bara vilket slut vill vi se, utan hur ska det slutet komma till stånd, och om vi nu når dit eller nära dit, vad gör vi sen efter det för att det här inte ska skapa sår som leder till nya upplösande konflikter senare. Alltså det här är ju oerhört komplicerat.
Både Stoltenberg och andra som att om det inte blir en verkligt tydlig seger för Ukraina, så ligger ett antal andra länder i Europa i farozonen, och det kan finnas auktoritära ledare på andra håll. Så att, men däremot så undrar man ju så här, borde det inte bli ett kortare krig om det militära och politiska stödet från omvärlden ökas mot idag? Det funkar inte så.
Nej, men grejen är den att det räcker inte med handpåläggning och förbön, utan det kräver ju på något sätt, det är ju, handlar ju om vad som händer på slagfältet. Det handlar om att Ukraina måste kunna försvara sig. Nu har vi sett några månader där Ukraina har pressat tillbaka ryssarna. Nu verkar det vara i någon av de här städerna där det pågår den här permanenta slakten liksom, där ryssarna verkar liksom stå på sig och kanske pressa tillbaka ukrainarna. Det är lite oklart läge. Men det är ju liksom, ukrainarna behöver ju vårt stöd. Ekonomiskt är det ju tusentals miljarder de kommer få innan det här kriget är liksom hanterat. Jag tror som Henrik att vi behöver dessvärre, tråkigt nog, bygga upp vårt försvar. Därför att det bygger ju på att vi har en jäkligt trist värld som vi ser framför oss. Och det är på något sätt som att en kompis sa så här, att det vi trodde för några år sedan bara var liksom någon sorts historisk parentes, alltså historiskt avslutat, alltså krig, elbrist, energibrist, fattigdom, människor som inte har råd med mat, människor som inte har råd med värme i sitt hus. Det vi trodde var en historisk epok, eller som vi hade passerat stadium. Det har liksom, det är nu, historien händer nu, den har kommit tillbaka, den var inte slut, utan den är här igen. Och jag tror att det kommer forma liksom de kommande 40 åren, det här som händer nu. Kinas dominans, vad händer där, det här oerhörda förtrycket av alla möjliga oliktänkande, Ryssland som förbjuder liksom varenda organisation, till och med så här, som håller på att hitta minnen efter Stalins övergrepp. Det är liksom en del av Putins krig. Det är ett land där det är väldigt idag, kanske för 5 år sedan var det kanske möjligt att protestera, men idag är det i praktiken omöjligt att protestera på ett organiserat sätt. Det här är ju verkligen, det är en järnridå liksom som drivs ner över Europa. Och jag tror att till slut måste man hitta
liksom någon sorts dialog, någon sorts fredlig övergång. Den kan inte innebära att vi säljer ut Ukraina eller något annat folk, eller liksom låter Ryssland expandera någon jäkla liksom, någon zon där de känner sig trygga. Det är inte ett alternativ. Men likförbannat måste Ryssland ha en dialog med Europa. Europa måste ha en dialog, och världen måste ha en dialog med Ryssland. Och det måste ske fredsförhandlingar till slut.
Alltså jag är ju jätteorolig över att den här konflikten kommer att spridas också till fler länder. Men nu är det ju att man skickar militärt stöd på olika sätt. Vi skickar inte trupper och det är inte några andra länder som verkar vara på väg in riktigt i kriget på Rysslands sida heller. Men jag är också bara rent personligen. Jag har en son som är 18 år som ska göra militärtjänst i den finska militären om ett år. Kommer han att rycka in? Och Finland ska gå med i NATO om den här konflikten sprider sig, eller om Ryssland skulle vinna kriget, om man inte lyckas få stopp på Putins storhetsvansinne, och risken är att det är fler länder då som kommer i skottgluggen för hans expansionsplaner. Alltså det här är ju på riktigt en oerhört oroväckande situation, och jag tycker att vi måste diskutera också mycket mer vad är liksom det bästa sättet att undvika att man får ett väldigt långt krig där väldigt många människor blir indragna, där väldigt många unga män framförallt som det handlar om dör, men också många människor som inte är soldater dör. Och hur kan man skapa liksom en varaktig fred efteråt som fungerar i längden så att vi inte får den här typen av konflikter? Och då säger de så här, ja men vi måste bara lyckas slå tillbaka hårt mot Ryssland. Jag är inte säker på att man har en lösning bara för att man har lyckats med det. Det kan mycket väl vara så att det också skapar snarare en annan typ av motreaktion där man då kommer att ge sig på andra länder för att visa att man fortfarande är stark. Det här är ju, ja, jag är glad att det diskuteras, men jag är personligen väldigt oroad över vad det här kommer att leda till innan det är klart.
När jag arbetade på Försvarsmakten för ett antal år sedan som informationsdirektör så hängde det en tavla på väggen som jag tror mig veta att H.G. Westberg hade formulerat. Ni vet, han har varit statssekreterare hos Reinfeldt och även engagerad i Försvarsmakten. På den här tavlan så stod det, det var en bild över Norden, stod det så här: varje land har en armé, sin egen eller någon annans.
Mm.
Det var väl ungefär det som låg över Sälen. Det här är faktiskt slutpunkten för första delen av veckopanelen. Ni som prenumererar får lite till, bland annat om prins Harrys avslöjande memoarer, Spare, plus lite till. Tack ska ni ha för den här gången.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.